Emanuel Edison var prosjektleder på den svenske statskanalens barneavdeling. Stort budsjett, mange medarbeidere og nesten ubegrensede muligheter. Hans drøm var gått i oppfyllelse. Likevel så var han ikke tilfredsstilt. I dagens podcast skal du få høre om Emanuel Edisons vandring fra TV-karriere på SVT til sosiale mediekarriere, hvor han ble kjent med de aller, aller mest kjente influenserne i Sverige og styrte pengene deres, til der han er i dag, leder for en av de største kristne satsningene på sosiale medier noensinne. Du lytter på Ibra-podden. Mitt navn er Kent Andersen. Nå sitter jeg sammen med Emanuel Edison, som har en veldig spennende bakgrunn, som du skal få lov til å høre litt om nå. Og så må jeg bare unnskylde til alle lyttere at det kommer til å bli ganske mye svensk i dag, for jeg slår om. Sånn er det bare. Emanuel, velkommen inn i podcasten til Ibra.
Oh, takk du. Vilken himla skön norska du fick helt plötsligt. Vi har liksom pratat svenska hela dagen. Och så helt plötsligt kommer det liksom en ny version av dig fram nu.
Ja, det blir en helt annan person.
Ja, verkligen. Vilket trevligare är du.
Ja, men tack så mycket. Jag kan slå om på svenska också. Men Emanuel, du jobbar i TBN.
Yes.
Vad är TBN?
TBN, Trinity Broadcasting Network, är världens största kristna tv-nätverk. TBN har funnits nu i år. I år är det 2023 och vi har funnits i 50 år i år. Och det startade i Los Angeles-området i Kalifornien.
Så ett stort amerikanskt tv- och mediebolag.
Ja, precis.
Och nu sitter du i och har ansvar för TBNs internetsatsning.
Ja. Ja, allt
det
digitala.
Det är helt otroligt.
Ja, hur kom det till? Ska jag ta den långa eller den korta?
Jag tror vi tar den korta, så kan jag späda på lite.
Ja, den korta versionen. Nej, väl, vi backar bandet lite grann. Jag är född och uppvuxen i Göteborg, som jag hoppas att det fortfarande hörs när jag pratar. Och sen så flyttade jag till Stockholm för att jag ville jobba med tv.
Ja, så det var ute i Majorna eller något sånt då?
Ja, nu i Fiskebäck.
Fiskebäck?
Ja, visst. Det ska vara gött, vet du. Ja, men så flyttade jag tyvärr då till Stockholm för att jag ville jobba med tv. Och när jag äntligen liksom landade det där drömuppdraget som var att jobba som tv-producent och då specifikt för barnprogram.
På SVT då, eller?
På SVT, precis. Då var det som så att tittarsiffrorna går ju ner för att barnen börjar titta på någonting som kallas för YouTube. Åh, då blir det lite jobbigt, för då var det så här, okej, ska jag fortsätta jobba med tv för resten av mitt liv? Borde jag kanske titta på det här som kallas för digitalt? Självklart så gjorde jag det, och så var jag med och startade ett bolag som heter Splay.
Så du fick alltså drömjobbet?
Ja, visst, jag landade drömjobbet, absolut.
Och sen känner du där frustration i drömjobbet?
Ja, det var väl en frustration samtidigt som Gud med sin väldigt, väldigt väna röst ändå säger, du, bli inte för bekväm nu bara.
och så slutar du jobben.
Ja.
Och börjar med ditt eget.
Precis. Och det var ju som så att vi var ett av de första YouTube-nätverken där vi började jobba med influencers och alla de här liksom många unga vuxna som helt enkelt hade väldigt, väldigt stor publik på internet. Och just då, alltså liksom 2012 och 2013.
Det var jättestort.
Ja, och då var det egentligen bara YouTube som var en videoplattform. Det är lite annorlunda nu, för nu är egentligen varenda sociala mediekanal en videoplattform. Men just då så var det ju YouTube som gällde.
Så nu blir jag lite sån famestruck här. Alltså.
Ja, eller hur?
men då jobbar du alltså med människor som är känt i Sverige. Mm. Som har utroligt många som ser på deras kanaler.
Ja, precis.
Så spännande.
Ja, och det var Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Wow.
Och det var väldigt kul. Och vi jobbade med liksom alla de största influencers som fanns. Och började jobba med väldigt många stora varumärken. Coca-Cola och Pepsi, McDonald's och Burger King, Disney och Nickelodeon. För vi var väldigt ensamma på marknaden, kan man säga.
Så man kan säga att din vandring där, jag drömmer om att jobba med tv, jobba med produktion, nå ut till många människor. Ja. Och så är du på SVT som är på något sätt krämen av Nordens tv-produktion. Jag är inte förnöjd. Du startade ditt eget.
Ja.
Och så lyckas du med det.
Ja.
Till de grader att ja. Du är bland några av de mest häftiga hippe som finns i Norden.
Ja, eller hur?
Och så är du inte förnöjd heller.
Nej,
eller vad är det?
Nej, vet du vad? Det var faktiskt, jag var jättenöjd och jag var jätteglad. Och vi var ju fyra killar som startade detta och vi tyckte det var så himla skönt att vi kunde skapa en arbetsplats där vi faktiskt skulle vilja jobba för resten av våra liv.
Mm.
Men så var det som så att sommaren 2017 i liksom min quiet time med Gud så hörde jag hans röst.
Mm.
Jag satt och reflekterade över att nu har jag verkligen lärt mig väldigt, väldigt mycket om det här med att bygga en digital publik. Vi har jobbat med många stora varumärken och hittat de strategier hur man skapar engagemang. Hur får man dem att köpa en produkt? Hur går man från att inte bara göra reklamfilmer som är jobbiga att titta på, utan hur gör vi reklam som faktiskt folk vill se och agera på? Och så satt jag och tänkte på det där och alla de här olika sätten som jag har jobbat och alla olika människor som jag har jobbat med. Och sen ser jag, men vänta nu. Det här kan vi faktiskt använda för att sprida evangeliet.
Wow.
Och då hörde jag Guds röst som sa, du vet precis varför du gör detta.
Var det något du hade lyst till att höra eller var blev du rädd? Eller
nej,
vad
men och då var det så, och min stackars fru, hon har liksom så här överlevt att jag har frilansat. Och det har varit liksom månad efter månad så har det varit liksom, ja, nu har jag betalat alla räkningar och vi har 17 kronor kvar på kontot.
Ja.
Och att ha en startup och sånt där, man känner ju inte bra med pengar. Men då var vi äntligen i en situation där det var så där, wow.
Men går det bra?
Äntligen så mår vi bra.
Ja, vi köper bättre bil och...
Ja, precis. Och så var det så där, åh nej. Nu blir jag liksom kallad till någonting annat här.
Ja.
Jag gick och bad på det där i ett år. För det var liksom så här, vad sjutton ska jag göra? Och så kom jag till slut fram till detta att jag kan inte göra både och. Jag kan inte fortsätta med den här businessen och försöka se hur jag kan tjäna Herren. Jag måste visa för mig själv och för honom att jag faktiskt kan lägga det åt sidan. Så jag sålde och påbörjade en sån 6 månaders period där jag helt enkelt skulle lämna över till liksom min efterträdare och avsluta mina uppgifter i bolaget. Och jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Min inställning var lite grann och sådär. Ja, när de här 6 månaderna är över så får jag väl typ hjälpa till i kyrkan. Eller något. Tills jag liksom, Gud får visa vad han vill ha mig. Och så var det som så här att när det var exakt en vecka kvar på min 6 månaders period så fick jag ett sms från en kär vän som heter Anders Wist som då jobbar med TBN Nordic som är ett av TBNs globala nätverk. Och han skickade ett sms och säger, hej du, vill du komma på middag ikväll? Det kommer lite TBN-folk.
Mat är ju inte så dumt.
Nej, mat är inte dumt och Anders är alldeles underbar. Och jag hade verkligen ingenting att göra. För jag var sådär, ja, jag har inte ens något jobb nästa vecka. Så absolut, jag har jättemycket tid. Jag kommer på middag ikväll. Det visade sig sen vara när jag dyker upp på den här middagen. Att de som faktiskt är där, det är Matt Crouch själv. Som styr och leder TBN. Och lite andra nyckelpersoner från TBNs globala styrelse och ledning.
Och de vill prata med dig?
Nej, det var mer så här, vem är du egentligen? Frågade de. Och då sa Anders, jo men jag har bjudit in honom. Han jobbar med sådana här digitala saker och han är lite halvvettig, sa han. Och då frågade de, ja men berätta lite mer. Och så berättade jag lite mer och så sa han, du, TBN är väl ändå ganska bra på det här när det kommer till digitala saker. Vi är världens största tv-nätverk och sen så har vi lite Facebook och lite YouTube och vi har någon app och sånt där. Så vi är väl ganska bra, va? Och då hade jag faktiskt gjort lite research och kommit till den slutsatsen att nej, det här var inte så bra.
Så du sitter där med dessa topparna som du aldrig har mött för.
Ja.
Och så skryter de av sina grejer och så säger nej, jag syns inte det här var så bra.
Nej.
Och så reagerade de då?
Ja, alltså deras reaktion var perfekt. De lutade sig inåt och så sa de, nej, men berätta mer, vad borde vi göra annorlunda då? Och den middagen blev ett väldigt, väldigt långt samtal. De liksom sparkade ut oss från restaurangen när de stängde sen, för vi satt bara och pratade. Och så gick vi vidare och så började vi liksom så här skissa på papper och lägga upp lite planer och sånt där. Och det där slutade helt enkelt med att, ja du, skulle du kunna tänka dig att flytta till Kalifornien?
Så du är alltså hemma och tänker, okej, nu är det en uka igen med jobben. Gud, jag ska väl sluta med detta som jag har drömt om att göra i mitt liv? Mm. Och så går du därför att nästa dag så skisserar du då en alltså internetvisionen till världens största kristna TV-sällskap?
Ja.
Wow.
Ja, det var den korta versionen av allting. Den var lite lång. Men
hvis vi tar går lite tillbaka.
Ja.
Du nämnde när du var på SVT så såg du att nej, detta är linjär TV. Detta är inte framtiden. Mm. Nej, jag vill detta tillfredsställer mig inte. Mm. Du sa det så fick jag en sån flashback tillbaka till 2007. Mm. Då sitter jag i Österrike och parabolen har gått i stycken. Mm. Vi sitter där utan TV. Mm. Och så finner vi ut efter 4 dagar att jag tror inte vi gidder att ha något TV längre. Och sen har jag inte haft något TV. Mm. Inte för att vara from, men för att det är inte framtiden. Det täcker inte, det är helt onödvändigt. Vi har allt vi behöver på mobil och så jag har barn som har vuxit ut utan att veta vad linjär TV är.
Ja. Det är samma här.
Och något av det är det du uppdagar på SVT eller?
Ja, du, det är en bra fråga. Det är generellt så är det som så att det finns en väldigt stor publik som fortfarande gillar att konsumera så som man alltid har gjort. Mm. Och sen så finns det en ännu större publik som gillar att konsumera på det här nya sättet. I slutändan så måste vi inse att sättet, beteendet som vi har när vi söker upp innehåll, vill sätta oss ner och engagera med innehåll, det ser annorlunda ut. Mm. Förut så var det ju att det var så här, ja, jag växte upp med 3 stycken kanaler, 1, 2 och 4. Och så satt vi och väntade och så tittade vi på det som fanns.
Och så kom det reklam.
Ja, precis.
Fruktansvärt.
Ja, fruktansvärt. Och nu är det ju ett helt annat sätt att konsumera. En viss typ av innehåll, då slänger jag upp mobilen snabbt som attan och vill hitta det på liksom några sekunder. Ett annat typ av innehåll vill jag sätta mig i soffan och luta mig tillbaka och bara liksom, känna mig in i det på det sättet. Vi måste inse när vi då försöker nå människor genom video. Och då är det värt att nämna att video är ju typ världens bästa media. Mm. Förutom då att kanske möta någon så som du och jag gör just nu. Ja. Att ha ett personligt möte är perfekt, men det näst bästa, det är video. Och nu är det helt enkelt inte bara en enda TV-apparat som vi kan använda. Nu är det så många olika skärmar och varenda skärm har ett specifikt sätt som vi måste agera på.
Det är otroligt spännande.
Ja, det är väldigt spännande. Och man måste göra det praktiskt när vi skapar innehåll också, att ha det i åtanke. Och det måste jag säga att stora, liksom, framförallt i Sverige och i Norden, så är vi väldigt duktiga på att tänka digitalt. Mm. SVT var väldigt snabba med SVT Play och att skapa liksom, vad är en, det som man kallar för en broadcast replacement. Vad är liksom den digitala versionen av det som vi gör på broadcast? Och det är då man började titta på video on demand. När vi inte behöver vänta på en tablålagd tid för att titta på ett program. Utan ja, när kan jag få bestämma när jag vill titta på någonting? Det är liksom steg ett.
Ja, och det är ju den verkligheten som vi lever i.
Precis.
Helt sedan YouTube dukade upp för det är ju snart 20 år sedan.
Ja.
Så har det varit verkligheten för oss. Så ser du att man måste jobba på en annan måte. Man måste bruka andra principer. Och dessa influenser som du har jobbat med. Mm. En ting som fascinerar mig, det är ju att du har dessa TV-producenterna med miljarder i budget.
Ja, precis.
De köper ett nytt kamera till 1 miljon.
Ja.
Och så sitter det då en eller annan på gutterommet. Mm. Och sätta på en cheap, billig kamera. Mm. Mm. De har investering på under 1000-lappen. Mm. Och det är pappas datamaskin till och med, kanske.
Mm. Ja.
Och så startar de sitt eget tv-sällskap. Mm. Och får då otroligt många som följer dem.
Ja.
Det är ju fascinerande.
Ja, det är jättejobbigt och alldeles, alldeles underbart.
För det är ju det som du kastar dig in på när du ska jobba med influencer.
Ja.
Du måste ha gjort dig någon tanke på att vad är det som gör att han på gutterommet eller vännerna får närmare 1 miljon som hör på dem, följer dem, brukar timesvis med dem, blir fan av dem. Det är mens de med vanvittig budget knappt klarar att få en tiondel av detta.
Det är 3 saker som gör att influencermodellen funkar. Det första är att det är nischat. Mm. När man gör TV då måste man, och framförallt för liksom de stora kanalerna, då måste det vara ganska brett. Det måste tilltala en ganska stor publik, och framförallt om man tänker i länder som Sverige eller i Norge där det finns en ganska liten befolkning och liten publik, då måste man verkligen tänka brett. Här är familjeunderhållning för alla och vem som helst. Den där pojken på pojkrummet som gör gamingvideos om just ett väldigt, väldigt specifikt game eller spel, vad det nu kan heta, World of Warcraft eller något sånt där. Då är det sådär, nej men då är det ju liksom så nördigt som det bara går.
Det är nördigt, men det, ja, är det 200-300 miljoner som håller på med det likaväl.
Precis, och du har inte liksom den norska eller den svenska publiken, du har en global publik. Ja. Så det är sådär, det första är att man måste vara nördig, eller rättare sagt väldigt nischad och inriktad på det man faktiskt försöker göra.
Men är inte de flesta människor nördig på något?
Jo, absolut. Men det är därför alla går till nätet. Ja. YouTube är världens största videoplattform. Ja. Det är för att det är där man går när man är intresserad av någonting. Om man vill hitta innehåll på det.
Så det är det influenserna på något sätt gör? De har kanske inte tänkt över det, att de faktiskt gör det, men ja, det är det de gör.
Nej, de är ju bara intresserade av någonting och vill bli lite kända. Ja. Och då är det YouTube som gäller. Det andra man ska ha i åtanke är att YouTube är väldigt bra på att vara autentiska. Det är rått.
Vad menar du med det?
Ja, alltså, när man är autentisk och lite rå och lite liksom personlig. Mm. Det är inte den här liksom finkammade, superstylade tv-programmet. Och det är sådär, hej och välkomna till mitt program. Utan det är lite mer sådär, ja, lite rått.
Ja. Du gör ingenting om klippingen där, lite hacket.
Nej, och, ja, för då blir det liksom det där lite mer autentiskt. Och det tredje som inte helt enkelt går i den traditionella tv-produktionen, det är att YouTubers genom det faktum att de är på en digital plattform där man kan lajka och dela och kommentera och interagera, det är att de går in i en dialog med sin publik. En YouTuber som pratar med sin publik och kanske till och med ibland livestreamar med sin publik. Där är du helt plötsligt i en dialog där tittaren inte är en passiv tittare utan faktiskt är med. Ja.
Och de får gavor från sin fans och de öppnar dem och de säger så här fick jag denna göja chokladen från Thailand. Yep. Vad smakar den?
Ja, ja precis.
Allt sånt där.
Det märks att du kan detta. Är du egentligen YouTuber?
Nej, jag är inte det. Kanske ska bli.
Precis, inte
än. Men när jag tänker då. Vi ska strax, jag tror vi måste ta en paus här nu. Detta är otroligt spännande. Vi måste se lite, snacka lite mer om hur kan vi ta detta universum av nya sätt att tänka kommunikation och media. Hur kan vi placera detta in i Guds rike? Mm. Idag har du blivit känd med Emanuel Edison här på Ibra-podden. Vi har pratat om utmaningar och möjligheter med sociala medier. Men ett spörsmål gjenstår. Och det är, hur kan kristna utnyttja dessa möjligheter på en bättre måte? Det får du höra om strax i del 2 av denna podcast. Om du har lyst att höra mer och veta mer om Ibra sitt arbete, följ då gärna podcasten vår eller besök vår hemsida på ibra.no eller ibra.se. Du lyssnar på Ibra-podden. Mitt namn är Kent Andersen. Sitter här fortsatt med Emanuel Edison och för dig som hoppar in akkurat här nu på den podcasten så vill jag anbefalla att höra del 1 först. Men Emanuel, vi har snackat nu om väldigt mycket av det som har upptatt ditt liv. TV, förmedling, internet och vi snackade i förra podcasten om hur du efterhvert begynte å reflektere over hvordan dagens unge, men også eldre, konsumerer media og hva det betyr for linjær TV, men også hvordan vi må lage media i vår tid. Og så kommer da det naturlige spørsmålet. Du jobber i TVN, verdens største kristne TV-kanal. På hvilken måte kan vi som kristne på en bedre måte bruke den nye mediesituasjonen som vi har?
Ja, det är en jättebra fråga och det är en viktig fråga. Jag tänkte fråga dig en sak. Det är ju så här att vi sitter ju i Israel just nu och vi sitter och tittar ut över Jerusalem.
Det är det vi gör, helt otroligt.
Ja, det är faktiskt lite sjukt. Ja. Och det, nu låter det, de som lyssnar, de kan ju inte liksom så här
Nej, vi kan ju säga. Alltså, vi sitter ju här nu i TBN sitt studio,
ja,
som har en sån diger vindu, ja, som de brukar få, ja, livesändning och sånt. Och så ser man då den berömda Klippemoskén långt där borte, Oljeberg där. Fascinerande.
Ja. Ja. Ja, nej, det är helt fantastiskt. Och vi är ju här för att vi helt enkelt är med vårt kära partnernätverk Kanal Hayat som har bjudit in. Mm. Lite folk, inklusive Ibra, för att prata om det som de går igenom i sin transformation från att vara traditionella till att vara digitala och så vidare. Och tidigare idag så stod jag upp och tjatade ungefär en timme om lite digitala saker. Jag tänkte fråga dig, var det någonting som, liksom, som du tog med dig utifrån det som du tror skulle vara intressant för våra lyssnare?
Då känns det som att jag är lite på sån på examen här.
Ja, precis.
Hur bra hörte du på mitt seminar? Ja. Tusen tack, det var hyggligt frågesmål. Jag la egentligen lite märke till att vi har en evne, vi som kristna, till att bruka nätet mer som en marknadsföringsplattform,
ja,
än en kommunikationsplattform. Ja. Alltså, jeg vet ikke hvor mange menigheter jeg har som snakker om at de lager videoer, og så ser du videoene, og så er det egentlig en, ja, en reklame for et eller annet som skal skje en annen gang.
Ja.
Veldig lite innhold som er egentlig severt der og da. Og det som er da severt der og da, det er ofte veldig lange taler. Men utover det så er det ganske lite.
Ja. Nej, men vi kan väl ta ett exempel då som är, jag tror varenda kyrka och församling överallt i hela världen, de jobbar ju med Instagram som ett bra, en bra plattform för att marknadsföra och informera församlingen och för att förhoppningsvis också då få in fler sökande till församlingen.
Och det är bra.
Det är jättebra. Man ska absolut vara på sociala medier, man ska absolut kommunicera och vara öppna på så många olika sätt man bara kan. Det stora problemet som jag ser är att mer eller mindre alla kyrkor ser det som en annonstavla. Och att det faktiskt inte är så himla engagerande.
Så det är liksom inte där det sker?
Nej, men att
det är liksom i kyrka?
Ja, ja, men det, att lägga upp en bild där det står kom till kyrkan på söndag, mötet börjar klockan 11. You don't want to miss this. Tack för informationen, vad bra. Jag vet att kyrkan är klockan 11 så länge jag har gått till kyrkan. Ja. Och vet du vad, jag visste att det var på söndag också.
Ja.
Det var ingen överraskning. Ge mig någonting. Ja. Ge mig någonting så att jag kan dela det med mina kompisar som jag har på Instagram. Så jag kan säga, du förresten, vi snackade om att vi skulle kanske gå till kyrkan någon gång nu i veckan. Men det är faktiskt som så att min kyrka är på söndag. Skulle du vilja följa med?
Mm.
Det är ett problem. Vi ser Instagram i det här fallet som en marknadsföringsanslagstavla där vi bara ska hålla på och informera om saker. Det finns inget riktigt liksom engagemang. Sen vet vi att Instagram, precis som alla sociala medieplattformar, har ju en algoritm som helt enkelt kommer att promota innehåll som kommer med mycket engagemang. Sådana där annonstavlor, bilder, posts, de har liksom nada engagemang. Det finns ingen som engagerar sig med det. Så varför tror då församlingsledare att jo, men vi kommer få massa följare på Instagram bara vi postar mer?
Mm.
Nej, det man måste göra det är liksom att inse vad finns det bästa innehållet, det mest engagerade innehållet i kyrkan.
Så det kyrkan har allra mest på hjärtat,
ja,
det må man dela
det
med sig.
Det måste man få ut.
Ja. Så det är alltså en annan måte att tänka på än det vi är vant till,
ja,
när man är ute för att få nå andra människor.
Mm.
Att vi måste tänka att vi flyttar kyrka ut på Instagram mer än att vi ska flytta Instagram in i kyrka. Är det sånt ska förstå det?
Snyggt! Det där var ju jättebra! Har du trademarkat den eller kan jag sno den?
Du kan få sno den! Helt gratis!
Ja, ja, det är underbart! Ja. Ja, det är väldigt bra. Nej, men det
hörs ju på, i teorin ganska lätt begripligt, ja, ut, men att faktiskt göra det, hvordan?
Ja, det är jättesvårt, men jag tror också kanske att det är för nära. En pastor eller församlingsledare måste förstå att predikan, alltså det, köttet, det i middagen, alltså huvudrätten, det är faktiskt där vi hittar de bästa ingredienserna, även för sociala medier.
Mm.
Att hitta de där liksom 30, 40, 40-60 sekunderna ur en predikan där man går rakt på sak och ger den där riktigt, riktigt liksom upplyftande bra poängen. Det är exakt den som ska ut på Instagram.
Så där det är födelser och det är ett det är ord som verkligen har kraft i sig.
Ja, absolut.
Det må ut det.
Ja, ja, visst. Och jag kan,
alltså, vad sker om man lyckas med det?
Vad sa du?
Vad sker om man lyckas med att få fånga upp det?
Men det är det som är grejen. Och det här skulle man nästan vilja utmana någon. Om de inte har gjort det än så tycker jag verkligen att gör det bara. Och gör det några gånger och se vad som händer. Det som man kommer se hända om man liksom lutar sig in i video, om man lutar sig in i faktiskt undervisning och engagerande innehåll, då kommer du se att folk kommer börja dela detta. Folk kommer kommentera på detta. Folk kommer börja lajka detta. Och då kommer algoritmen att se, nej men här är det ett konto av alla miljoners konto på Instagram som faktiskt har ganska högt engagemang. Och just den här posten verkar ganska många människor tycka om. Då tar vi och visar den inför lite fler människor på våran plattform och ser om det är fler människor som tycker om det. Och helt plötsligt så har vi nått utanför kyrkans väggar. Vi har nått folk som inte kanske går i kyrkan överhuvudtaget. Och de kommer för första gången se, men är det här som är kyrkan? Mm. Det här är ju vettigt. Och så klickar de sig in, läser description och så inser de att oj, den här kyrkan finns ju kanske till och med i min stad. Jag kanske kan gå dit på söndag.
Så det du beskriver här nu, det är alltså att viss kyrkorna hade lagt mer energi och lärde sig spelreglerna för sociala medier, så vill vi nå bättre ut med vårt budskap.
Absolut, det är precis så. Bra sammanfattat.
så det du berättar här det är alltså att hvis vi lyckas med att få något som ser ut till att vara kvalitet. Inte kvalitet sån som SVT och NRK och sån stora sällskap, men kvalitet sån som de som är konsumenter vill se på, så är det intressant för YouTube och Instagram och TikTok och alla, för då vill de få upprätthålla intressen och sina.
Absolut. Och det som är så himla enkelt i detta då, eller rättare sagt, det är så svårt i att det är så enkelt, det är att vi måste fråga oss själva, om man till exempel då hjälper till i kyrkan med media eller filmning eller livestream eller sociala medier, då måste vi se till att de som faktiskt gör det också känner det här mandatet och ansvaret och också liksom egen, vad kan man kalla det, vad heter det? Att man känner ägandeskap i det, där man också tänker att allting som jag lägger ut här nu på kyrkans Instagram eller sociala medier, det måste vara någonting som också jag vill konsumera. Mm. Om man laddar upp någonting bara för att någon sa att jag skulle göra så, eller en grej som jag är allergisk mot när folk säger nej men vi gör så här för att det är alltid så vi har gjort det.
Det är fantastiskt, det har aldrig fungerat, men vi gör det en gång till.
Ja, nej,
det kanske fungerar nästa gång.
Usch och fy. Nej, utan det är ju så här, församlingen är ju faktiskt den första liksom gruppen av ambassadörer.
Ja.
Att få någonting, att få de som faktiskt jobbar med sociala medieteamet att känna wow, det här vill jag ladda upp nu, för snabbt som attan så vill jag gå hem in på min egen Instagram och skicka detta till alla mina kompisar så att de kan se vilken fantastisk kyrka jag är med i. Mm. Det är det vi måste nå.
Jag ser en liten utfordring här i detta. Det är att på den ena sidan, vi begynte att snabbt tala om youtubere som är trovärdiga, de är äkta, men inte nödvändigtvis väldigt kvalitativt, sån tekniskt bra. Och så ender vi nu och egentligen upp i en samtale över ganska komplicerade måter att tänka på och lyckas. Och den första biten, det hörs ut som något jag kan klara. Den andra biten där vi befinner oss nu, hvor det är liksom massa begrepp som jag tror för de flesta som hör på denna podcasten kanske är nya. Och det finns många mer begrepp, Facebook pixel och OS och allt möjligt. Så vad vill du säga si till en pastor, en ledare som sitter och tänker, ja, jag känner att vi bör bli bättre på sociala medier. Jag känner att vi bör ha, jag måste lära mig att bli flinkare att kommunicera det jag har på mitt hjärta. För jag önskar att nå ut. Jag vill vara mer än en reklampost på nätet. Vad vill du säga si till det?
Det är att lära känna publiken. Lära känna de som du faktiskt vill nå. Och börja studera hur konsumerar de innehåll. Hur följer de konton på Instagram? Vilka andra kyrkor finns det ute i världen som gör ett bra jobb? Vad följer du själv på Instagram? Och ta det som liksom ett första steg i att hur kan vi få vår församling att börja göra mer av det som faktiskt funkar? Att börja göra mer av det som faktiskt jag eller de som jag bryr mig om redan konsumerar.
Mm. För detta fungerar?
Ja.
Och efter att du tog över ansvaret för for sosiale medier på TBN, og du begynte å implementere disse tingene. Hva skjer da?
Ja, det började gå veldig mye bedre.
På hvilken måte?
Ja, det gikk fra at vi använde sosiale medier og YouTube og digitale plattformer endast for å marknadsføre broadcastkanalen, til at vi började använda de touchpoints eller de tillfällen att faktiskt nå en digital publik som just ett tillfälle att nå en ny digital publik. Och så gav vi dem innehåll istället för att vi sa till dem att ja, nu måste du gå till broadcast om du vill titta på detta som vi försöker marknadsföra till dig. Så sa vi, här har du det. Här har du ett klipp från en serie som är jättebra. Här har du ett helt avsnitt från en serie som är jättebra och så vidare.
Så då upplever den som ser det att man blir berört?
Ja, precis. Ja. Och rent organiskt så har det gjort att vi har gått från ungefär det skulle säga så att säga fel. Vi har gått från ungefär 150 000 subscribers på YouTube och typ 1 miljon följare på Facebook till att totalt nu ha närmare 10 miljoner följare på Facebook och Instagram och YouTube och så vidare.
Du visste en graf, det var ju en sån slak kurva.
Ja, precis.
Och så kommer det en sån rätt upp.
Precis, en pju. Och det som är alldeles fantastiskt är att vi nu också då har gått från att ha en ganska passiv följarskara där vi har nått kanske 100 000 någonting människor varje månad till att nu når vi och connectar med mer än 50 miljoner människor på digitala plattformar varje månad.
50 miljoner?
50 miljoner människor. Och detta är då det engelskspråkiga innehållet som vi har. Och där ska vi ha i åtanke att vi har en global publik såklart. Ungefär 55% av dem är i USA, men då lite mer än 50 miljoner människor varje månad.
Detta bränner du för?
Ja, skojar eller?
Och detta längtar du efter att se bli ändringar i bland menighet och kyrkliga organisationer som vill ut med evangeliet, för du har tro på att det är plattformen där vi kan nå många människor.
Absolut.
Tack för praten.
Tack så jättemycket.
Du har lyttet på Ibra-podden. Mitt namn är Kent Andersen. Idag har du fått blivit känt med en av Ibras partner, Emanuel Edison från TBN. Den kompetensen och de verktyg TBN bygger upp ger otroligt bra resultat. Vårt projekt i Tyrkia, Kanal Hayat, har TBN valt att ha som pilotprojekt. Och det syns jag är otroligt spännande. Och resultaten har varit otroliga. I juni så lanserade vi YouTube-kanalen och i löpet av 3 månader så växer kanalen till 34 000 abonnenter. Det är otroligt mycket. Det finns idag mellan 6 och 8 000 evangeliska kristna i Tyrkia. Det betyder att det är många gånger fler som har lyttat på kanalen än det finns evangeliska kristna i Tyrkia. Med andra ord, vi når otroligt bra resultat. På vår Facebook-sida har vi ända fler. Vi har 100 000 likes idag. Det är en spännande tid vi lever i. Tänk, vi kan få lov til å flytte budskap om Jesus ut fra kirkene og inn i folks TV, og ikke bare det, også inn i deres mobiltelefoner. Det er utrolig fascinerende. Om du har lyst til å støtte arbeidet vårt og hjelpe oss med å nå ut med vårt budskap til flere, bli da gjerne en partner, eller send oss en gave på Vips eller Swish. Informasjon om hvordan du gjør det, det finner du på våre hjemmesider, ibra.no eller ibra.se. Tusen takk for at du er med og hjelper oss med å nå ut evangeliet, med evangeliet til enda flere. Takk også for at du lytter på vårt podcast. Mitt navn er Kent Andersen. Ha Ha en välsignad dag.